lever i särskilda tider, som Karin sa, så är det kanske fullt upp för oss med mycket. I maj är det en speciell tid. Det var så fint det du sa. Både av att kanske ha mycket skolavslutningar att gå på, mycket avslutningar som man är med på, men också minnen av det. Kanske sin egen skolavslutning och tider som man har funnits i och tider som man är i. Men det är också en annan speciell tid nu där det är oroligt i världen. Där det är krig och orättvisor, mycket orättvisor utöver våran värld. Och vi får se hur ledare över världen, ledare över nationer, begår misstag. Och gör saker som vi kan bli arga på, som vi blir irriterade över. Vi får se hur människor får lida på grund av kanske våra och andras felsteg. Och jag tror att du, precis som jag, kan känna många gånger att världen är väldigt orättvis. Jag vet inte om du har varit i något land där det är stor fattigdom. Eller kanske lever nära någon, eller du kanske själv tycker att det är orättvist mot dig. Så är det världen ser ut. Och vi kanske ofta ser människor göra saker som är riktigt fel, men ändå verkar komma undan. Det är som någonting i mig som vill ropa, det där var fel, någon borde göra någonting åt det här. Det finns liksom i oss. Och vi vill att människor som handlar orätt ska förstå, be om förlåtelse och ibland bära konsekvenserna för det som man har gjort. Och jag tror att det är någonting som vi alla kanske brottas med, funderar över och kommer tillbaka till då och då. Vi längtar efter rättvisa. Att världen ska vara en rättvis plats. Och det där är någonting som inte bara vi längtar efter och som vi vill leva i, utan som Gud älskar. Som Gud vill att vi ska leva i och som han vill att vi ska leva i redan från början. Bibeln från början till slut, från gamla testamentet, från skapelsen till uppenbarelseboken i slutet av Bibeln, så talar Gud om det här. Och det är en berättelse om en Gud som bryr sig om vad som är rätt och vad som är fel. En Gud som inte blundar för ondskan, som liksom inte låtsas om som att den inte finns. Utan faktiskt dömer när det behövs. En Gud som är rättvis. Vi ska läsa från Psaltaren. Har du med dig din bibel så hinner du slå upp Psaltaren som ligger i gamla testamentet. Första delen av bibeln. Psalm 37 ska vi slå upp. Och är det någon som vill lära sig en sång? Om man slår upp psalm 37 så är bokstäverna i det hebreiska alfabetet här som små rubriker över alla stycken. Och det kan jag en sång på. Så om någon vill lära sig den kan ni komma till mig efteråt. Psalm 37, vers 28. Nu ska vi se. Herren älskar det rätta, han överger inte sina trogna. Eller Herren älskar rättvisa, han överger inte sina heliga. Herren älskar rättvisa. Och gamla testamentet kan ibland ge en bild av att Gud är väldigt, väldigt tydlig. Han agerar så starkt och kraftfullt. Och vissa berättelser är inte så enkla att förstå. En berättelse som väldigt många kan är ju den om Noa och floden. Då Gud nästan förintar en hel mänsklighet. Och vad gör vi med sådana där texter? Vad gör du med de texterna när du läser din bibel och ser, vad händer här? Ja. Vad gör vi med de texterna som utmanar min gudsbild? Vänta, är det här min Gud? Och vissa kan lösa just den här frågan med att säga att nej, men jag tror inte på gamla testamentets Gud utan jag tror ju på Jesus. Så skulle man kunna lösa det. Jag kan på ett sätt förstå det och jag funderar också mycket på gamla testamentets bibeltexter. Och nu när jag har småbarn så får jag läsa mycket ur barnens bibel med framförallt min dotter. Och hon har så mycket frågor. Och då ska jag svara på det här. Så börjar jag fundera, vad står det? Vad handlar Noa om egentligen? Bilden på barnens bibel på framsidan är ju Noas ark. Vad ska jag svara henne om det? Och då tror jag att det är otroligt viktigt när vi går in i de här texterna och funderar att bestämma sig innan. Vad gör jag med när jag möter på de här texterna när jag inte förstår? Vad gör du när du stöter på frågor när du läser Guds ord? Och texter som du har svårt att förklara för kanske dina barn eller dina vänner, kollegor. Och jag vill uppmuntra dig att inte ge upp. Att inte förkasta vissa delar av Bibeln och säga att nej, men jag tror bara på det här. Inte utelämna vissa delar utan att studera. Fortsätt läs. Läs hela stycken, läs hela Bibeln och få ett helt sammanhang. Och fundera tillsammans med andra. Andra som också kanske undrar. Karin kanske har läst någonting. Men du, det står ju så här i Saltaren. Kan det nyansera det som står i Moseböckerna? För jag tror att Gud är större än våra frågor. Och idag kanske jag inte kommer komma med så många svar. Men jag skulle vilja stanna upp vid frågan om Guds rättvisa. Är Gud rättvis? Hur gör Gud för att vara rättvis? Är Gud en Gud som dömer? Och hur förhåller sig gudsbilden i Gamla testamentet, som vi kanske tycker är svår, till den som finns i Nya testamentet? Går det ihop? Och jag skulle vilja ge ett boktips. Om du är intresserad av kanske framförallt krigen i Gamla testamentet. Hur funkar det? Jag har så mycket frågor om kriget i Gamla testamentet, eller krigen i Gamla testamentet. Så vill jag att du ska läsa en bok som heter Krigen i Gamla testamentet. Skriven av Olof Edsinger. Den är jättebra, väldigt konkret och går igenom mycket olika texter. Jag läste den för länge sedan, men jag behöver läsa den igen. Och när vi pratar om det här så skulle jag vilja börja med att säga vad som liksom är våran grund. När jag förbereder en predikan så bjuder jag in helig ande. Och jag vill att Gud ska tala genom mig. Jag vill att hans ord ska vara i centrum, att hans ande ska få verka i rummet här också, att du kan få uppenbarelse från Gud genom bara att du sitter här inne. Men det är också någonting som vi alltid vill att våra predikningar ska grundas i, och det är Bibeln. Den är liksom basen för allt som sägs här framifrån. Och då är det hela Bibeln. Då är det Gamla testamentet och Nya testamentet. Och precis som vi tror på en bibel som är sammanhängande, så tror vi på en Gud. Inte en ond och elak Gud som dömer i Gamla testamentet och en god förlåtande Gud som finns i Nya testamentet, utan vi tror på en Gud. Och vi tror inte att Bibeln är två berättelser. Och för att förstå det här så behöver vi en övergripande bild om hur Gud hanterar rättvisa och hanterar synden. Våra misstag, det som vi bär på. Vi får läsa hela Bibeln, hela bilden av hur det går ihop. Vi kan inte dela upp Bibeln, utan vi tror på en Gud. Okej, Bibeln, den handlar om en Gud som hatar synden. Som inte tycker om synden, misstag, det som har gått fel, det som liksom drar oss ifrån Jesus, från Gud. Men det är också en berättelse om en Gud som älskar syndaren. Som älskar människor genom historien, som älskar dig och mig. Och synden kommer in i världen redan i början av Bibeln. Och människan vänder sig bort från Gud. Därför ger han redan i Gamla testamentet en väg tillbaka från synden. Från misstagen. Genom offer, rening, prästtjänsten. Så när människor syndrade så kunde de offra till Gud och få förlåtelse av prästen. Men det var inte djurets liksom kraft i sig som förlät, utan det var Gud själv som hade instiftat det här som ett tecken för människorna för att de skulle bli förlåtna. Vi ska läsa från tredje Mosebok kapitel 17, vers 11. För kroppens liv är i blodet, och jag har gett i det för altaret för att bringa försoning för era själar. Det var så det gick till på Gamla testamentets tid. Och han som är en rättvis Gud tar synden på allvar. Gud hade kunnat säga till folket på Gamla testamentets tid: ni har gjort fel, nu får ni klara er själva. Men det gjorde han inte, utan han har sagt: jag har gett er ett sätt att komma tillbaka till mig. Och det var en verklig handling, och de blev förlåtna när de gjorde det här. Samtidigt så var det ett löfte om ett framtida offer. Det fullkomliga offret som skulle komma i Jesus. I Hebreerbrevet kapitel 10, vers 4 så står det: för tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. Men varje gång som ett lamm offrades, som en präst uttalade förlåtelse, så var det en föraning om vad som skulle komma i framtiden. Det kommer ett bättre lamm. Det kommer en större präst. Det kommer någonting fullkomligt. Och det är Jesus. Så förlåtelsen i Gamla testamentet, det var på riktigt, men den var tillfällig. Det där djuret kunde aldrig bära all världens synd. Och framförallt så är Gud inte bara kärleksfull, utan han är också rättvis. Han kan inte blunda för ondskan och sopa den under mattan och säga: det gör inget. Ibland så kanske vi tänker att kärlek handlar om att se förbi fel och bara låtsas som att allt är okej. Det är ingen fara. Ni vet, när man ska städa. Vi hade tjejkväll hemma i fredags. Och då var ni aldrig inne i vårt sovrum. Ni vet, man städar och så hamnar allting inknött i en garderob. Eller? Eva gör inte så. Nej, såklart. Men vissa gör så. Man städar och så knämmer man in saker i en garderob. Och sen så när man ska öppna den där garderoben då, kanske ta på sig sin pyjamas när man ska gå och lägga sig, så inser man att det här var inte så bra. Så här skulle jag inte ha gjort. Och Gud gör inte så, utan han städar på riktigt. Han vill inte dölja det som är fel, utan han vill hela det som är fel. Han vill inte att vi ska dölja det som är fel, utan han vill hela det som har gått snett. Och en kärleksfull Gud kan inte ignorera det som förstör. Varken i världen eller i oss. Och en Gud som aldrig dömer, som aldrig ser det som är synd, han kanske inte bryr sig heller särskilt mycket. För vi ser ju det. Vi mår dåligt av det som har skett. Vi mår dåligt av det som har hänt oss, som vi får bära på. Om Gud inte skulle bry sig, vad skulle det vara för Gud? Och det fina, det fantastiska, som är gudomligt, som vi inte riktigt kan förstå, som jag tror att det kanske är det svåraste av allt att förstå, det är att Guds rättvisa alltid går hand i hand med kärleken. Alltså, det hänger ihop. Vilket Jesus visar när han dör för dig och mig på korset. Hänger ni med? Han är inte bara en lärare eller en profet som någon annan. Utan han är Guds svar på synden. Också svaret på judarnas förväntan. Och på våran förväntan att bli förlåtna. Han är det bättre lammet, den större prästen, den slutgiltiga lösningen. Och det är inte någonting som bara händer i Nya testamentet. Hela Gamla testamentet har pekat fram mot det här ögonblicket. Om du läser Gamla testamentet innan Jesus föds, så kan du se gång på gång hur det kommer profetier om vem som ska komma i framtiden, vad han ska göra. Det står så här i Jesaja 53 och kapitel 5. Här har jag fuskat med en liten sån här. Med Jesaja 53, vers 5. Ett fantastiskt bibelord som skrevs hundratals år innan Jesus föddes. Kanske en del kan utantill till och med. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Inte för att vi förtjänade, utan för att han älskar oss. Synden är allvarlig, men hans kärlek, den besegrar döden. Den är större. Och att få förlåtelse av Jesus, det kanske är det största vi kan få. Den största gåvan, att bli fria, få ta del av hans nåd. Men det betyder inte att det som händer i ditt liv, det som du gör, det som du är med om, bara glöms bort. Utan vi lever ju också i relationer till människor runt omkring oss. Vi lever i ett samhälle som vi finns i här i Sverige idag. Och det finns också någonting helande i att förlåta varandra. Du får bli helt fri när du säger, Jesus, förlåt mig för det som jag har gjort. Men sen så kan det få leda dig i förlåtelse till andra människor. Det kan få bära dig att våga säga förlåt. Att upprätta andra runt omkring dig. Och det kan också kalla dig att ta ansvar där det behövs i samhället. Våran tillvaro är inte enkel och vi har mycket att förhålla oss till. Det som händer runt omkring i världen och det som vi ser runt omkring oss här i Sverige. Och vi lever också i en kultur som är väldigt speciell. När vi läser Bibeln så gör vi ju det med våra svenska glasögon. Dömande. Ingen ska väl berätta för mig vad jag gör för fel, vad jag lever för liv. Jag lever mitt liv och du lever ditt liv. Det är väl ganska svenskt, va? Och vi har svårt att tala om synd och om dom i Sverige. Om att gå fel väg för ingen ska berätta för mig. Och då kan vi ha svårt att förstå budskapet om att Gud är en Gud som dömer. Men domen behövs. För om det inte finns någon dom så finns det ju ingen rättvisa. Är det inte så? Och att Gud är rättvis, det betyder att han ser synden, han ser ondskan och han blundar inte. Men han älskar oss för mycket för att låta det få sista ordet över våra liv. Och sen stannar det inte där, för att just därför, för att Gud är rättvis, så skickar han Jesus. Det är liksom hans svar på den här kluriga gåtan. Det är svårt, tycker jag, att få ihop det. Men Jesus svar på det här omöjliga pusslet, det är Jesus. Han löser det en gång för alla. Och därför är Gud kärleksfull. Jesus bär domen i vårt ställe. Och det betyder att du och jag kan få förlåtelse. Vi kan bli förlåtna för allt. Inte någon gång i framtiden, utan idag. Redan idag. Inte för att vi är perfekta, utan för att Jesus är det, för att han bär det. Vi behöver inte vara rädda för Gud. Utan vi kan komma till honom med förtröstan om att han förlåter. Att han upprättar. Att han renar. Att han helar. Lovsångsteamet kan få komma fram. Och förebedjare. I den här kyrkan så har vi någonting som vi kallar för förbön. Och då kan du, alla vi här inne, kan få komma fram till någon av oss förebedjare som står här framme. Och be om en enkel bön. Vi hjälps åt i bön. Vi hjälps åt att bära varandra i bön. Du behöver inte ha något särskilt som du bär på, någonting som du vill dela, utan du kan bara få Guds välsignelse. Vi vill så gärna be personligt för dig. Men du kanske bär på någonting. Du kanske har någonting som du tänker på när vi pratar om det här, som inte riktigt lämnar dig, som är svårt, som är tufft. Och då vill vi jättegärna be att korsets kraft ska liksom få rinna igenom dig. Att du ska få bli befriad, att du ska få bli upprättad, att du ska verkligen känna att du är förlåten, att du är fri. Jesus säger, jag har redan burit det här. Sluta bära det själv. Jag har redan burit det här. Kom till mig. Det är jag som är svaret. Eller så kanske du sitter här och funderar jättemycket över Guds ord, över Bibeln. över alla berättelser om vem Gud är i Gamla testamentet och sen hur han agerar i Nya testamentet. Vi vill jättegärna be att han ger dig uppenbarelser om vad som är hans vilja, vad han längtar efter, hur han ser på allting. Det som stämmer överens med Guds ord. Vi behöver inte gå själva i våran brottning. Vi behöver inte lämna bibelord och lämna stycken som vi tycker är svåra. Utan vi kan få brottas med dem och vi kan få be att Gud går med i det. Visar oss vad som är det goda, vad han vill. Så vi kommer nu sjunga lovsång och vi kommer tillbe Herren. Tacka för vad han har gjort på korset, för att vi får leva det liv som vi lever i honom. Vi kan ställa oss upp tillsammans. Och så är du så välkommen fram till någon av förebedjarna, så vill vi jättegärna be för dig. Tack Jesus för den här stunden. Tack att du är densamme igår, idag och i evighet. Att du genom korset har tagit allt på dig. Att du gör rättvisan tydlig i vad du gör på korset. Att vi får leva i den friheten, att vi får leva i den nåden. Och du ser alla våra tankar och allt som är svårt för oss att greppa. Och jag ber att vi inte ska liksom tränga undan det och att vi ska göra dig till våran Gud. Utan att vi ska få tro på den Gud som det står om i Bibeln. Och hjälp oss att hitta dig där. Att hitta det som är ditt hjärta, det som du längtar efter, det som du faktiskt är. Hur du ser på den här världen. Du ser hur det är i Sverige och hur vi hanterar de här sakerna, Jesus. Så jag ber att du bara ska än en gång upplysa oss om hur det står till på riktigt. Vem du är i det här. Och du ser vad vi bär på. Allting som vi har. Som vi kanske blir påminna om. Som är tungt. Jag ber att du ska lyfta av axlar idag. Att du ska göra oss rakryggade. Att vi ska få gå fria. Tack för ditt kors. Tack för att du till och med besegrade döden. Jesus. Ge oss en liten inblick i din handling. Din historia. Jesus.